En podcast från Aftonbladet.
Hallå Tone!
Jag älskar den här energin.
Hallå Tone!
Fredagsenergin.
Ja, för ovanlighetens skull så spelar vi in på en fredag.
Vilket betyder att vi båda två är lite bakis.
Lite loose caboose.
Loose caboose.
Du, när jag vaknade i morse.
Ja.
Så kollade jag, vi har en telegramkanal.
Ja.
Med en gemensam kompis.
Ja.
Och då hade jag bara varit borta kanske några timmar. Och då tror jag att jag hade 440 missade meddelanden.
För jag fattar, olästa meddelanden.
440 olästa meddelanden.
Mm.
Vad fan pågår? Jag scrollade, jag fattar ingenting heller när jag började scrolla igenom. För vi hade ju lite lösa tankar på ett kul tech, alltså en slags kul spin-off på ett avsnitt som vi gjorde för ett tag sedan.
Ja, och nu har ju den lösa tanken.
Som handlade om blockkedjan.
Exakt, som vi hade för två avsnitt sedan. Ja. Om blockkedjan och krypto och sådär.
Och då hade en av oss en idé.
Ja, det var du.
Ja.
Och att vi skulle göra ett meme-coin.
En bambino-coin.
En bambino-coin.
Ja.
Och då var jag helt så, oh my god, ja!
Ja!
Och nu håller vi på att göra vårt eget fucking bambino-coin.
Framförallt så hittade vi ju rätt person.
Alltså som är din, egentligen, det är ju...
Ja, din kompis.
Ja, precis, det är din vän. Och jag har precis då lärt känna honom i den här telegramtråden.
Ja.
När han skulle lära mig hur man använder helt enkelt krypto.
Ja.
Så att jag har liksom helt snöts in på det här. Jag fick lite Ethereum av honom.
Ja.
Jag fick bli medlem på två olika blockkedjor så att jag kan använda dem på olika. Jag har blivit medlem på en app som heter reggat mig på en app som heter Sora.
Reggat dig?
Ja, reggat mig på en app som heter Sora.
Sora, ja, för du skrev det om på vårt konto också, Bambino-kontot.
Ja, det var på mitt eget konto.
Ja, det var på ditt eget konto. Hur stavas Sora?
Z-O-R-A, som är då som en decentraliserad Instagram, men där man ska få betalt för det man postar.
Ja.
Så att man betalar...
Äntligen, känner
äntligen.
Du?
Nej, men det är så... Det är en lite buggy up. Men jag har liksom helt, och nu håller jag och Olle och då du, men jag har varit lite så, Karin ska bara säga ja eller nej och Sara. Men det är nog jag och Olle som har varit liksom
det
mest
får man säga. Två riktiga dårar.
Exakt. Ja. Vilket meme vi ska ha till vårt meme Bambino coin.
Ja.
Och det kommer,
men det var mycket, jag ska säga att det var mycket tech snack i den.
Ja, men han guidade mig allt från hur man skaffar en wallet, hur man blir medlem på Sora, hur man växlar. Hur man, alltså du vet, jag har lärt mig allting.
Ja.
Och det var så jävla high, Karin, att se där in och titta.
Jo, men för jag blev lite orolig, men då sa du till mig i morse, eller igår morse, jag kommer inte ens ihåg när det var, om det var idag. Du bara, men så här är det när jag får en ny hobby.
Ja.
Jag kände att jag fick se en liten ny sida av det.
Ja.
Så här var det ju lite kanske när vi skulle starta Café Bambino.
Exakt.
Men det här var ändå mer så... På kanske 7 timmar så hade väldigt mycket hänt.
Ja, exakt, men det är så här det är när jag får en ny hobby. Och det var ju till exempel den här energin jag försökte rikta mot pusslet.
Det blev inte alls så.
Att jag var så, om jag bara fucking bara kanaliserar all den här energin.
Men är det så att du måste ha ett bollplank? Att du måste ha någon som är så, hänger med dig in i galenskapen? Lite grann.
Alltså, jag vill ju gärna ha det.
Ja.
Jag vill ju gärna ha det. Det här är ju som när jag var kanske jätteinne på astral våldtäkt. Människor som menar att de har blivit våldtagna av astrala.
Okej, hade du någon då som följde med dig in i den?
Nej,
nej.
Den gången, då, men
det var
då
var
det,
som,
men då var det var då också att jag, det här är många år sedan, och det var när jag var liksom, skrev väldigt mycket på Facebook. Så då bara skrev jag väldigt mycket om det här på Facebook.
Ja, okej. Vi kanske inte ska vi prata om? Ska vi prata om det?
Nej, det behöver vi inte prata om. Men jag tyckte det var kul att se liksom, att du fick se den här sidan i mig när jag blir helt insnöad på en grej. För då kan jag göra vad som helst på typ en dag.
Ja,
det är helt sjukt.
Helt uppenbart.
Jag vet. Men jag är jätteexcited inför vårt Bambino-coin.
Mm.
Vi kan ju väl redan nu avslöja att vårt meme kommer vara en variant av Pepe the Frog. Och vi kommer ju ha...
Vi ska trolla trollen.
Vi ska trolla trollen och vi kommer ju ha en liten släppfest för vår Bambino-coin. Där vi äntligen också kommer släppa vår andra merch som vi snart är klara med.
Ja, så mycket goda nyheter.
Så jävla mycket,
mycket
goda nyheter. Woohoo! I'm gonna be a millionaire! Jo, ska jag säga vad som är så jävla intoxicating med att kolla på den här Ethereum. Alltså det går upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner.
Det är det.
Det är som att vara på kasino.
Ja, men du är en helt vanlig daytrader nu.
Exakt!
Kul.
Fast jag har bara 600 kronor, men då fick jag Olle, hur snällt.
Oj.
Ja, han satt över 600 i Ethereum.
Hur funkar det med så skatter?
Du, i Italien, det här frågade jag Ola om. I Italien behöver man inte skatta på krypto.
Men i Sverige?
Ja, om man plockar ut det, tror jag han sa. Mm. Men det finns någon ny EU-regel kring det här nu, men han har inte satt sig in i det här. Det här är vidare samtal.
Okay. Ja, vi tar, men vi kommer göra allt enligt regelboken.
Vi kommer göra allt som Olle säger till oss att göra. Okay. Och vi får bara hoppas att han har koll han på har regelboken.
Ja. Okej. Okay. Men jag vet ju också, Tone, att du har läst en bok.
Ja, det stämmer.
Ska du göra något med, på mobilen först, eller?
Stänga av den! Woho! Mm. Mm.
Ja. Nu är vi ju här och nu.
Okej, okay, gud. Det är så mycket jag klipper bort för dig när du håller på med grejer fram och tillbaka. Vill jag, och jag vet att du inte ser det för du aldrig kollar på råkopian, men du har ingen anledning att vara kaxig mot mig.
Okej.
Okay. Alltså, du är så snygg idag. Du är helt galet är kul, snygg
jag,
idag.
Du vet att jag har varit i Göteborg och så hade glömt necessären. Mm. Och så kom jag hit och så hade vi 10 minuter så fick jag låna lite smink av dig.
Och det här sminket är typ det här sminket du ska ha själv. Alltså foundation är helt perfekt på dig. Jättesnyggt rår. Läppstift, det är så läckert. Mm.
Tack, det är din förtjänst. Ja. You made me.
Ja. I really did. You guys, den här veckan har Café Bambino ett samarbete med Fotografiska och det är vi så sjukt glada över. På Fotografiska kan man komma för att köpa grejer i museishoppen, käka, dricka, men framförallt se konst från hela världen. På Fotografiska pågår flera olika utställningar samtidigt året om och det tillkommer nya hela tiden. Och det är både liksom konstnärer som är skitetablerade världsstjärnor och konstnärer som är blivande världsstjärnor. Nya stjärnskott som är kul att upptäcka tidigt. Fotografiska erbjuder en bredd av konstupplevelser. Ta del av Toilet Paper med premiär den 8 mars. Det är en surrealistisk drömvärld som alla i din familj eller i din extended family eller alla dina vänner kommer att gilla. Och jag har blivit utlovad att ingen kommer stoppa dig om du hoppar i poolen med låtsasbananer. Och jag vet inte exakt vad det här betyder, men jag ser fram emot att upptäcka det själv när jag ska dit på vernissagen. En våning upp finns bilder av Hans Hammarskjöld, en av Sveriges främsta porträttfotografer. Jag tycker själv det ska bli särskilt spännande att se Vanni Ljungståhles utställning, eftersom jag tycker det är så viktigt att lyfta mindre orter i Sverige i kultur och media. Jag är ju själv från en mindre ort, Malmö, som ni vet. Ja! Det är liksom tre helt olika utställningar som pågår på Fotografiska nu. Fotografiska har öppet alla dagar 10-23. Så du kan gå dit på morgonen, ta en kaffe, kolla på konst eller gå dit och ta en drink på eftermiddagen eller kvällen. Eller eftermiddagen, jag dömer ingen. Jag ser fram emot att gå dit själv faktiskt. Och nu tillbaka till programmet. Jag har läst en bok som kommer på svenska nu i mars. På Itlit förlag. Mm. Som heter Scammer av Caroline Calloway.
Ja.
Så jävla snyggt namn.
Det är det.
Taget.
Si.
Och det här, för de som inte minns. Vet du vad, nu ska jag berätta för dig hela sagan om Caroline Calloway.
Jag gör det, för jag vet liksom, jag vet bara lite. Jag kommer bara ihåg så. En internetfejd. Alltså typ.
Exakt.
Så.
Ah. Det var ju så. Vi var ju en del som följde henne innan. Jag hade följt henne innan. Jag var aldrig något sånt. Innan skandalen, som jag ska börja med att berätta om, så var jag egentligen inget fan. Liksom. Mm. Men det som liksom gjorde henne känd över hela världen var när hennes före detta bestis, Natalie Beach, skrev en essä, som de använder, ett ord de använder mycket löst i USA. Mm. Eller hur?
Mm. Hon skrev en lång text.
Hon skrev en lång text i The Cut om deras relation, där hon menade att hon hade spökskrivit Caroline Calloways alla Instagram captions. Mm. Och hon, Caroline Calloway, liksom var en Instagram-influencer, inte särskilt stor men inte liten heller. Och sen så kom hon in på Cambridge och flyttade till Europa, och hon var helt besatt av Europa, helt besatt av England. Mm. Och liksom gjorde lite så Donna Tartt-innehåll. Mm. Alltså den hemliga historien, lite så Dark Academia.
Ja.
Där hon liksom festade med alla de här aristokraternas barn.
Ja.
Och eftersom hon var så här amerikan från utsidan så kunde hon, det är ingen som får tillträde till de där rummen liksom. Nej. Men hon fick det. Och hon var då bästa kompis med den här Nat Beach som hon träffade på NYU, där de båda gick i samma kreativa skrivworkshopsklass. Mm. För de ville båda skriva typ sakprosa, på tal om att det är sakprosans år i år.
Mm.
Och den här essän, det var ju då till exempel du fick reda på henne. För alla fick reda på henne.
Ja, för
då
nådde det väl så traditionella medier, kanske kultursidor.
Hela världen. Alltså det var så här, typ de skrev krönikor om det, 2 stycken krönikor om dagen 3 dagar i rad i typ Washington Post. De skrev om det i New York Times, de skrev om det.
Varför blev det så stort egentligen?
För att den här då är sen.
När var och när
2019.
Var jaha, det är så sent ändå.
Jag vet. Alltså det jag tycker det är konstigt när man följer hela den här sagan. Mm. Vi postar kanske sen på vår Instagram beroende på hur om vi lyckas med det den dagen. Annars kan ni bara söka på den. Den heter I was Caroline Calloway. Mm. 7 years after I met the infamous Instagram star, I'm ready to tell my side of the story. Mm. Och då är det liksom en historia om Caroline Calloway som är den här liksom blonda, snygga, petit tjejen och Natalie Beach. Om du ser den här bilden som de har använt för att bildsätta essän, Natalies essä, så ser du det är liksom...
Hon är Caroline blonda, den mörka...
Ja, och hon är väldigt snygg och Natalie Beach är full, helt enkelt.
En klassisk kontrast i kulturen, ett
exakt,
klassiskt par.
Och jag tror också att det var på frågan hur det här kunde bli så stort, att hon menade... Då hade hon 800 000 följare på Instagram.
Den blonda Caroline Calloway.
Den blonda Caroline Calloway. Mm. Det är inte så många följare på Instagram.
Nej.
In this day and age.
Nej.
Och det hon menar då är ju då att hon har skrivit alla hennes captions.
Den mörka tjejen.
Den mörkhåriga tjejen.
Mörkhåriga tjejen.
Och att Caroline Calloway helt enkelt inte finns. Att hon inte är en influencer som kan skriva. Utan Nej. Hon är bara pretty face som är tvungen att ha en ghostwriter för att ha något innehåll.
Och då blev det så en debatt om autenticitet. Om vad är en person på internet?
Exakt, vad är en memoar?
Det också. Mm.
Ja, men, ja, och sen så tror jag att det blev som en sån, och så blev det massa sådana metadiskussioner utifrån det här, för jag tror att det var väldigt många, då, eftersom de blev sådana arketyper, så tror jag att väldigt många kunde liksom sätta sig in antingen i den ena eller den andra. Och jag tror att många, det här tycker jag alltid när det blir någon här skrev. Jag tycker det här är samma sak med Blake Lively Gate typ. Eller så här. Åh, jag blev mobbad av en sån person i skolan. Väx upp.
Mm.
Alltså väx upp. Mm. Jag tror att det var så många kände med Caroline Calloway.
Ja.
Att det är exakt en sån där tjej som mobbade mig i skolan.
Ja, som alltid har fått allting gratis.
Exakt.
Så pretty privilege, hon är blond. Allt
och
det
kommer
där.
Från pengar. Och...
Ja, hon kommer från pengar.
Nej, men nu ska du...
intressant. Nu ska du få höra Pettersson.
För det här som Natalie Beach liksom i sin text allude to är ju att liksom Caroline Calloway kommer från mycket ett större privilegium, har ett mycket större privilegierat liv än vad Natalie Beach har. Och Caroline Calloway är på sätt och vis en privilegierad person. Men hon är uppväxt i Virginia. Hennes pappa gick på Harvard och kommer från ett väldigt religiöst hem. Han och hans syskon var de första som hade utbildat sig. Hennes mamma är någon slags vanlig medelklassperson typ. Men föräldrarna skiljer sig när Caroline är 10 år gammal. Hennes pappa är enorm hoarder. Under hennes uppväxt börjar visa mer och mer tecken på väldigt allvarlig och svår psykisk ohälsa. Och visar sig till sist vara schizofren. Så hon är uppväxt med sin mamma. Caroline blir liksom helt besatt av att komma in på de här fina skolorna. När hon går på Cambridge.
För att hennes pappa hade...
Hennes pappa har gått på Harvard. För honom är det väldigt, väldigt, väldigt viktigt med de här skolorna. Enda gången när de ses är när han kör henne till hennes privatskola, hennes internatskola på high school. Typ när terminen börjar, när terminen slutar. Det är så himla viktigt för honom. Och det finns en väldigt sån historia om typ hennes pappa och hans syskon, de är så briljanta men alla är liksom jättepsykiskt sjuka. Men hon liksom börjar skapa som en sån här bild av de här skolorna och den här världen. Det är nästan som en prinsess. Alltså det är så Disney-saga typ. Alltså de här skolorna är sån Disney-saga. Och det är Cambridge hon allra helst vill gå på.
Men det kan man ju också förstå, jag menar de här skolorna är ju också mytiska platser.
Nej, men det är helt sjukt.
Nej, men jag tänker med pappans historia, men också de ser ju ut, alltså det finns ju liksom många hundra år av historia, de ser ut på ett visst sätt, det är ju en plats av extremt privilegium. Så att,
och jag tror typ att de någon... är så stängda också.
Exakt,
så att det är liksom, man, jag fattar verkligen att man vill vilja in där. Och jag tror att det både är det här elitet men, elit, men också att det är liksom, Europa är väldigt viktigt för henne. Liksom. Och att hon kommer in på NYU är liksom ett misslyckande. Hon tycker det är så hemskt att hon inte kommer in på Harvard eller Yale. Men när hon då sist kom in på Cambridge så är det därifrån hon börjar göra all sin content. Liksom. Nu har då äntligen till sist hennes bok kommit.
Mm.
Eller 2023 tror jag att den kom ut i USA. Scammer heter den. Och det här är då den riktiga historien om vad som hände. Det här är då Caroline Calloways historia om vad som egentligen hände mellan henne och Natalie Beach. Ja, så nu har den här boken kommit. Den är helt otrolig. Den handlar om hennes resa när hon kommer till Cambridge. Hon blir väldigt beroende av Adderall.
Mm.
Som ju är Ritalin typ. Mm. Study drug. Alltså,
ADHD-medicin.
Ja, fast där använder ju alla den för att plugga. Ja,
hålla sig vakna och skärpta.
Exakt. Mm. Så hon börjar ta svimmig Adderall. Hon blir typ så här partyprinsessan på Cambridge.
Mm.
Hon berättar också i Scammer att hon kommer bara in på Cambridge för att hon faktiskt får falska sina betyg.
Jaha!
Ja, hur sjukt.
Okej.
Okay. Man får bara söka typ till Cambridge 3 gånger. Och tredje gången säger hon så, jag kommer inte komma in för jag har sökt 2 gånger med de här betygen.
Mm.
Men då är Cambridge på något sätt ett sånt stort universitet så att fakulteterna är helt, det är helt decentraliserat.
Mm-hmm.
Så det är ingen som sagt...
Som blockkedjan.
Som blockkedjan. Så det är ingen som sagt cross-reference.
Nej.
Vad... Om hon har sökt innan... Och, nej, så hon bara ändrar om sina betyg.
Vadå, kom, typ så med en bläckpenna?
Nej,
eller vadå?
Photoshop.
Jaha.
Alltså hon är jättecrafty.
Ja.
Alltså hon är så duktig.
Hon bara skriver ut sina betyg, går in, scannar in dem igen.
Ja.
Jag menar inte alltså, det här som en rekommendation.
Nej, men hon, nej. Hon...
Det är så hon håller på.
Ja, så där håller hon på.
Med Tippex.
Ja. Inte med jag tror att Photoshop är ju då inte Tippex.
Nej, men det är ändå pussel. Ett pussel.
Ja, jo, precis.
Ja. Mm.
Och kommer in.
Mm.
Och ungefär samt... Och börjar då... Och då liksom tar hennes Instagram börjar då verkligen växa när hon kommer till Europa.
Mm.
Och hon blir då party princess på Cambridge. Och fuckar går ju inte alls på, hon sköter inte skolan särskilt bra, men liksom har de här har helt otroliga fester, gör jättebra content därifrån, men börjar liksom ta mer och mer Adderall, och börjar liksom, hennes liv bara börjar falla samman, hon kan inte sova, hon är helt enkelt beroende av schack.
Och samtidigt så sitter hennes kompis då i Brooklyn och gör allt det här innehållet.
Nej, okej, det är det här som är grejen.
Ah.
Hennes kompis får bo gratis i Caroline Calloways lägenhet
i
New York. Tills hennes pappa en dag ringer i typ ett maniskt skov och erkänner typ jag har inte betalt din hyra på jättelänge, du måste börja hyra ut den här lägenheten typ. Då blir Natalie Beach jättesur på Caroline Calloway. Mm. Alltså det som verkligen Natalie Beach framstår som i den här boken är att hon är så snål.
Mm-hmm.
Jättesnål.
Okej. Okay. Det är Caroline Calloways version.
Exakt. Ja, hennes version. Men så bestämmer hon sig ändå för att hon vill skriva en bok. Det är det enda hon vill. Hon vill skriva sina memoarer och hon tänker att hon kan göra det nu när hon är på den här skolan.
Mm.
Så hon lyckas skämma sig till ett möte med en av de främsta litterära agenterna på Manhattan genom att ringa och säga typ jag är sent i vårt möte. Och så är assistenten så bara... Du har inget möte. Hon bara, det är inte mitt problem att du har glömt skriva in mitt fucking möte. Typ.
Mm.
Hon bara, oh my god, gud förlåt. Kommer dit, ha mötet. Han är typ så här, förlåt, jag minns inte. Vem är du?
Ja.
Och hon är så här, aha, okej. Är du lika oförberedd inför alla dina viktiga möten? Eller är det bara för att det är jag? För då har hon på sig en sån liten skolflicksklänning och sånt. Okay. Typ. Så han kan, hon så här, tjej, han bara, förlåt, typ. Och så visar hon typ så här, jag har 100 000 följare på Instagram.
Mm.
Och men det här är liksom innan Instagram är något.
Mm.
Alltså hon köper 40 000 följare för typ så 100 kronor. Mm. Alltså det är ingen ekonomi.
Nej.
Hon hittar så här olika bok-Instagram-bloggare, betalar dem $5 för att marknadsföra hennes Instagram-konto som en bok typ.
Mm.
Men han är bara så, han agenten är så här, ja okej, fan vad duktigt, men om du inte lyckas få det här i print så kommer vi inte kunna, så kommer inte vi vilja skriva en bok om det. Då får inte du ge ut en bok. Mm. Och då, eftersom hon är där och svinar liksom i Cambridge hela tiden, så till sist lyckas hon få Daily Mail att skriva en artikel om henne.
Mm.
Men då är det typ så, den här lilla horan är på jakt efter en make typ. Men det som är så sjukt med Caroline Calloway, det är för henne finns det ingen dålig press.
Nej.
Men då får hon i alla fall ett bokkontrakt och hon får $100,000 på typ $350,000.
Mm-hmm.
Den ska heta Schoolgirl och hon hatar titeln.
Mm.
Hon och Natalie skriver ett utkast ihop.
Men får jag fråga nu en sak?
Ja.
Den här Natalie, har hon varit med? Har hon gjort, har hon fram tills nu i berättelsen varit med och gjort liksom content,
skrivit? De har typ gjort lite så här, de har varit på semester och skrivit captions ihop.
Okej. Okay. Men liksom, det har varit en ganska fram tills nu ganska jämlik.
Ganska jämlik förutom att det är Caroline Calloway som är på bilderna liksom.
Ja, precis.
Men sen så ska de skriva det här proposionet ihop till boken.
Ja. Proposal.
Proposal. Mm. För att Caroline Calloway liksom är, börjar bli så jävla urballad på
Cambridge.
Så hon kan liksom inte skriva. Och hon och Natalie Beach sätter sig och hon bara är så här, vi är båda typ så här, våra svag, alltså vi är så här, jättebra på att skriva ihop. Mm. För typ allt som är dåligt med henne är jag bra på. Allt som är, alltså de är så här jättebra skrivarpar ihop typ. Men hon tycker ändå att det är en jävligt mesig historia. Alltså de gör kanske en lite så där typ Dark Academia fast inte så dark. Mm. Typ lite så romance.
Ja, okej. Okay.
Och den ska heta Schoolgirl och det ska vara så här, hon är som skandalprinsessa från USA men det går ändå alltid bra på slutet. Mm. Men hon är så här, jag har panik hela tiden. Jag kan inte skriva om det enda som styr mitt liv, det är mitt missbruk. Mm. För jag är så rädd att någon ska ta det ifrån mig. Så hela boken är helt förljugen, även om den handlar om mig. Liksom. Mm.
Men de skriver i alla fall då
ett proposal.
Något kapitel eller
typ
två liksom.
Kapitel ihop. Hon får de här pengarna, hon får 100 000 i förskott, Natalie får 35 000 typ av dem.
Mm.
Och hon är typ så här, inom typ 2 månader var alla pengarna slut och jag har inte skrivit någonting. Nej. Liksom.
Mm.
Och sen så allting bara snurrar vidare här på Cambridge och typ efter ett år så är förlaget så här, är du helt sjuk i huvudet? Typ, vad fan är boken? Alltså du vet. Då Natalie bor i Manhattan, på Manhattan, eller som USA.
Mm.
Caroline Calloway är liksom så djupt inne i sitt missbruk. Alltså det här, hon verkar vara vidrigt jobbig liksom.
Mm.
Så hon ringer Natalie Beach och är typ helt så här, du måste komma hit.
Mm.
Hon kommer dit och är bara så hennes terapeut typ. Alltså de verkar ha en vidrig relation. Och sen så till sist så bara drar Natalie Beach hem till USA och säger för att hon har mögel i deras estate.
Mm-hmm.
Alltså hon bor på en sån jättestor, hon kommer nämligen från pengar.
Jaha.
Hennes familj, hon får sitt första jobb efter skolan som Oprah Winfrey-tidningens litteraturredaktör.
Jaha, okej.
Och de har så gått på Harvard allihop och hon bor på ett jättestort estate.
Så, att
hon...
så det är inte synd om henne?
Liksom. Nej! Det är inte synd om henne! Hon är fucking... Igel som liksom vill suga ur hela tiden i den här boken Scammer så är det som att liksom, det finns en liten förälskelse mellan dem.
Mm.
Jag vet inte om den är sann. Men jag tror att hon vill väl såklart vara med. Alltså Caroline Calloway har ett jättesjukt liv. Hon flyger liksom Natalie Beach runt överallt. Hon får bo gratis.
Det händer mycket kul grejer.
Det händer mycket kul grejer runt henne. Och sen så till sist är det inte så kul. Och så tror jag bara att de får en sån klassisk medberoende beroende relation.
Mm.
Och sen så går det liksom ett par år utan att de har kontakt. Och sen så en dag får hon bara ett mejl från Natalie Beach som är typ så, jag vill bara förvarna dig om en grej.
Mm.
Och då är det ju att den här essän i The Cut ska komma ut.
Okay.
Och då, men då är Caroline Calloway så jävla smart. Så hon är typ så här, jag vill spy, jag vill dö, det är det värsta som någonsin. Jag har ingen aning om vem som kommer att stå där. Ingen har frågat mig, typ ingen, jag har ingen aning.
Mm.
Men hon är typ så här, jag ska fucking låsa in Natalie Beach i en bur av Caroline Calloway. Mm. Ingen ska någonsin kunna höra hennes namn igen utan att tänka på mig. Så jag kommer alltid, hon kommer alltid vara en bikaraktär i mitt liv.
Okay.
Men jag ska vara den som gjorde henne känd.
Ja.
Så hon börjar ju på sin Instagram göra skitmycket reklam.
Det här
exakt.
Ja, det här kommer jag ihåg faktiskt.
Ja, för att hon är typ så här, och hon bara, jag har sån ångest under den här tiden, jag mår så jävla dåligt.
Så då är det några veckor typ, eller? Exakt. Medan hon går och väntar, och då skriver hon jättemycket på sin Instagram.
Där hon är såhär, det kommer komma en helt fucked up text om mig, du måste läsa den, babadabadada, typ. Och sen så till sist kommer texten ut, och då är det ju som att liksom, hon skriver om det här i boken, för att hon bara, jag tycker det är helt sjukt att jag blir så jämfört med Elizabeth Holmes och Anna Delvey.
Andra scammers.
Andra scammers. Hon bara, jag har inte gjort något. Alltså, det här är kriminella personer.
Ja,
jag, alltså, jag och min kompis är ovänner över ett Instagram-konto.
Ja.
Alltså, det är typ så, det är inte samma sak.
Nej, okej, de har lurat till sig ett bokkontrakt, men
exakt.
Också, det är inte så, det riskerar inte miljoner människors liv och hälsa.
Nej, och inte heller typ så. Alltså, ja, de lurar ju till sig bokhållet på ett sätt, men det fanns ju också någonting att göra en bok. Alltså, det var bara att hon inte gjorde klart bok. Alltså, som författare är man ju väldigt så lätt hänt.
Ja.
lätt
hänt. Ja, men det kan jag känna.
Men sen så 2 dagar efter den här artikeln kommer ut så, tar hennes pappa, så hittar de hennes pappa som har tagit livet av sig.
Jaha!
Ja, det är nej. Så hemskt. Och han har legat och förmultrat i sin lägenhet i 10 dagar.
Jaha, så det är inte på grund av storyn?
Nej, utan att han är så sjuk.
Nej, men oj.
Och då är det ju liksom, förstår du?
Nej, men...
Samtidigt som allt det här pågår, och hon är ju så, hela mitt liv faller ju samman.
Ja.
Det är helt fruktansvärt.
Och jag känner med henne nu.
Ja, men jag med jättemycket.
Okay.
Och då ringer Natalie Beach henne efter typ 2 veckor och är så här, hur har du det med pengar? Och Caroline Calloway bara, ja, men som du vet har jag det aldrig bra med pengar. Mm. Hon bara, för jag kan nog fixa pengar till dig. Om du bara skriver på det här kontraktet så kommer du få $15,000. Hon bara, okej, gud, det låter ju jättebra. Och så ringer Caroline Calloway sin manager. Mm. Och hennes manager, som tur är inte en idiot. Men så här, är du helt sjuk? Du ska inte skriva på någonting.
För
då har Natalie Beach fått erbjudande från Netflix och aha. Ryan Murphy att göra en serie på den här RSN.
Mm.
Men utan Caroline Calloways life right så finns inte RSN.
Nej.
Det finns liksom ingenting.
Så då hade Caroline Calloway rätt att hon har liksom bäddat in...
Exakt.
Den här, vad heter hon, Natalie Beach.
Exakt.
I sitt liv.
Och det är hennes enda claim to fame. Alltså, Caroline Calloway var ju någon innan Natalie Beach, efter Natalie Beach. Hon har skrivit på sin Instagram, hon har följare, hon liksom... Ja, okej, hon har bara skrivit historier i sina captions, men hon har ju ändå helt klart ett skrivande jag i världen.
Mm.
Natalie Beach har ju bara sålt den här historien om henne och hennes före detta bästis.
Ja, de kan ju både skriva helt uppenbart. Så ja, ja. Båda duktiga liksom,
jo, men jag menar, hon har ju ingen karriär. Alltså, det är ju inte så här, okej,
hennes bådas historia är ju berättelsen om Caroline Calloway.
Exakt.
Det är ju bådas liksom, tema.
Exakt. Så att om inte hon säger ja till sina, de här, att de ska köpa rättigheterna, då finns inte Natalie Beach-serien. Och då, men då som tur är så har hon faktiskt en bra manager runt omkring sig som gör så AA-grej på henne som är så här, en dag i taget och så varje dag ringer han och jag bara så här, idag skriver du inte heller på.
Nej.
För då är hon är så här, ja men typ min pappa har dött och det var den enda som älskade mig ovillkorligt. Och nu har Natalie, för då säger Natalie, om du skriver på det här så kommer jag förlåta dig för allt.
Nej.
Jo.
Fy fan.
Jag vet!
Usch, vad hemskt!
Usch, men hemsk i alla fall,
historia.
Jag vet.
Hon
men...
är inte syskon.
Vad sa du?
Har Caroline, vet du?
Nej, hon verkar inte som hon har inga kneecaps heller. Hon har en knäskålar.
Okej.
Okay. Så det är där... Så hon bara, det är det här som är så sjukt, för hon skriver också, det känns som att hela internet började hata mig för att de var så, hon mobbade mig i högstadiet, typ den personen mobbade mig, hon bara, i högstadiet gick jag på kryftor, eller i skolan gick jag alltid på kryckor för jag hade inga knäskålar.
Dock, den som gick på kryckor på högstadiet var ju den coolaste personen.
Inte om man alltid gick på kryckor, då var man ju ett PC.
Ja.
Och det är liksom helt, ja, det är i alla fall helt sjukt. Men sen så händer pandemin.
Mm.
Så allting bara, och hon är skyldig sitt förlag 100,000 kronor. Hon har använt upp varenda dime.
Yeah.
På tal om dime, då blir hon en del av scenen Dime Square i New York.
Jaha, det här är också helt missat.
Ja, ah, okej. Okay. Vet du vad Dime Square är?
Ja, jo, men det är klart att jag vet det.
Och kan du förklara?
Dime Square är ett litet torg, eller en liten korsning väl på så, Lower East Side på Manhattan. Ja. Och där uppstod en scen för några år sedan.
Under pandemin.
Och det roliga var ju att det var ju delvis finansierat av Peter Thiel.
Ja, just det. För det blev ett sånt kulturellt epicentrum.
Det var som en sån... det var så, för så hipsters som var anti-woke, om jag ska sammanfatta.
Exakt.
Som var så trötta på hela då liksom Bernie Bros och liksom Black Lives Matter och hela den vänstertrenden.
Och att inte få gå ut och festa under covid.
Men, och då uppstod det... Och då var det de här så Red Scare poddarna... Alltså den typen av personer som är så coola New York-personer.
Nyhöger estetik.
Nyhöger, ja. Ja, men jag visste inte att hon var en del av det.
Nej, men hon var så här, hon bara, det är helt sjukt. Hon skriver så hela smart om det här. Hon är så här, det var typ som en glapp i populärkulturen där helt plötsligt var det inne och var cancelled samtidigt som jag blev cancelled.
Ja, såklart.
De verkar inte vara samma typ av personer. Men hon är så, jag bara hängde på där.
Mm.
typ, jag gjorde så mycket reklam för Red Scares live-evenemang att de var tvungna att bjuda in mig som deras huvudgäst den kvällen, för de sålde slut på alla biljetter direkt tack vare mig. Så att hon liksom börjar associera sig själv.
Hon är ju inte dålig på marknadsföring.
Hon är inte dum, den här gumman. Och det är så kul, för att hon är helt så här, hon bara, jag typ tackar min lyckliga stjärna att det var inne och var hade det bara varit några år tidigare, då hade jag varit helt körd.
Ja, liksom. Så var det ju. Så är det ju.
Ja, men nu kunde jag ju verkligen göra det till en del av mitt varumärke.
Aha, det här har jag helt missat.
Ja, men hur intressant.
Ja, kul.
Och helt plötsligt var det ju som att det lite började vända sig mot Nat Beach, som helt plötsligt var så den präktiga väninnan som hade varit helt så här. Alltså, för att jag vet att när jag läser den texten, jag bara, alltså fuck den där jävla Natalie Beach.
Okej, redan då. Du var direkt liksom tidigt ute.
Men jag tror när man känner lite som författare så är man rädd för Natalie Beachesen.
Ja.
Alltså, man är rädd att någon ska vara så här. Hon var så här, hon använde mig, men det är ju det man gör som författare.
Ja, precis. Ja.
Och då börjar hon liksom försöka bygga den, alltså då börjar Caroline Calloway försöka bygga den här andra karriären som är att hon ska liksom göra sig fri från det här Natalie Beach narrativet. Och då bestämmer hon sig för att hon måste bli alltså hon måste köpa sig ur från sitt kontrakt på sitt stora förlag och ge ut historien om henne och Natalie Beach innan Natalie Beach hinner komma med sin essäbok. Så att hon är så här, det är som att, ja, men det är så jävla starkt, hon är så den sista stark, vi har haft så mycket starkt mellan oss och den sista starka länken som finns mellan oss, det är tävling och vad heter det?
Tror du att det här skulle kunna uppstå mellan dig och mig om vi skulle bli ovänner?
1000%. Ja,
om alltså det bara jag helt skulle liksom
snöa in, bara jag ska fucking knäcka med min bok typ. Så då börjar hon göra OnlyFans.
Men du, det är inte som att du har börjat här, samla på grejer.
Jag har inte samlat på någonting utom i podden.
Okej.
Okay, roliga klipp. Men det är för alla att se.
Det är för alla att se.
Nej, men och då börjar hon göra OnlyFans ju.
Ja.
Kommer ihåg det här?
Nej.
Hon börjar OnlyFans under pandemin.
Ja, det klingar bekant.
Där hon gör, topless-bilder som olika litterära hjältinnor.
Ja, just det här kommer jag ihåg.
Ja, så hon är typ så Jane Austen.
Är det inte någon så en Rand-karaktär också
jo,
som hon gör?
Jo, hon är så olika.
För topless, hon är så här, fan vad kul ändå.
Hon är så här, min målgrupp är typ så här killar som gått på Harvard och som typ tror att de är lite
jag
för smarta.
Jag ska säga att jag hatar OnlyFans och att jag tycker att det är prostitution och, så här, och den borde förbjudas.
Tycker du det är prostitution att sälja en nakenbild? Och det är så, alltså vet du vad, jag längtar tills jag gör vårt stora prostitutionsavsnitt.
Ja, det längtar jag också efter.
Gör du? Längtar du verkligen efter
det? Ja, det gör jag, Tone.
Det är inte prostitution att sälja bilder av sig själv.
Nej, det är det inte. Men den sajten är ju 100% en prostitutionssajt.
Men jag förstår inte hur det här är relevant för historien.
Nej, men vad har du sagt? Okej, men det är en rolig idé. Jag ger henne det, att det är en väldigt kul idé.
Och hon lyckas dra in, hon bara, det hade kunnat gå, jag drar in typ $20,000 i månaden så jag hade kunnat bli fri på 5 månader. Men eftersom jag är så jävla, har så mycket ångest och är så ensam under pandemin, shoppar jag så mycket.
Men var hon fri från sitt beroende vid det här laget?
Ja, hon blev fri sen sitt beroende på egen hand. Men hon super jättemycket, tar jättemycket kokain. Så I don't know, girl. Men hon tar inte Adderall längre.
Nej,
men så då drar hon upp på 10 månader så har hon lyckats köpa sig fri från kontraktet. Alltså hur amazing. Och under tiden så är det ju det här de andra.
Kapitalismen, you gotta love it.
Nej, men alltså,
tycker du? Jag vet att det är så du tänker. Man bara, gud vad härligt, gud vilken fin historia att hon bara på 10 månader på OnlyFans kunde liksom lösa sitt problem.
Tror du inte jag tänker på mig själv? Jag önskar att jag hade vågat. Hade du brutit med mig om jag började göra så litterär helt inner topless bild på?
Nej, jag skulle aldrig bryta med dig. Klart jag inte skulle göra det.
Hade du brutit med mig?
Om du hade skrivit en lögnaktig essä om mig att jag hade stulit allting från dig, då skulle jag bryta med dig. Och sen, eller? Ja, jag vet inte. Men det skulle vara, då, jag skulle överväga det då.
Något i alla fall. Och sen så är det ju typ så här, under den här tiden så är det en massa andra så här små skandaler. Hon bjuder in till så här olika house parties som hon menar går jättebra, men någon journalist vill sänka henne typ och hennes följare köper saker de aldrig får. Hon börjar göra snake oil som hon säljer och det är någon som hittar katthår i dem. Men det är som att hon kommer i sån här loop där det är typ så varje liten grej blir en helt enorm stor grej. Alltså folk vill bara sänka henne liksom.
Så känns det i alla fall.
Ja, men jag tror också typ så här, men om det är så här, en influencer som är så här, ja men också om man tänker utanför så är det så här, okej, hon säljer ormolja om någon hittar ett katthår i det. Vem fan bryr sig? Men det blir så jättestora det
också
grejer. Så,
det är också därför hon kan sälja ormoljan.
Exakt, hon, efter det blir det så. Ihop. Precis, det hänger ihop. Och sen så till sist är det då när hon crash out from New York. Mm. När hon har en fest som varar i 8 dagar.
Där... I den här Times Square-miljön? Eller?
Nej, men nu har hon lite lämnat den. Okay. Liksom. Men hon ska flytta till Florida och bli författare på riktigt. Mm. Och det här är typ 2021 eller 2022. Och då är det en journalist som ska dokumentera de här 8 festerna som hon ska ha 8 dagar efter varandra. Mm. Och då liksom publicerar de bilderna från hennes lägenhet som är verkligen så här, det är någon med svår psykisk ohälsa bor här. Mm. Hon har så här målat om i köket och då har hon så här målat över mikrovågsugnen. Och sen så bara skriver hon i sin memoar att hon hade inte betalat sin hyra på 10 månader. Mm. Och det här tycker jag också är smart, för hon var så här, men när jag flyttade från New York det året så publicerade Vulture en lista på som handlade om så The It Girl, The Downtown It Girl. Mm. Det var så här E.D. Siegwick på omslaget.
Just det. Ja, det kommer jag faktiskt ihåg.
Och så i slutet var det en lista av de som var det nu. Mm. Och då var jag med på den listan. Och hade inte jag inte betalat hyra sista året. Mm. För hon bara, jag gick in bara för jag var så här, jag ska etablera mig som fan i New York och sen ska jag bara dra härifrån. Mm. Jag tog varenda krona jag hade till att festa, vara ute, synas och ha fester. Mm. Och de andra på den här listan...
Jag blir helt utmattad bara att höra det här. Jag blir så trött.
Och de andra på den här listan, som de, alla de kommer inte från pengar. Jag vet att de har gjort saker för att ha råd att hamna på den här listan. Mm. Men jag är den enda som kan erkänna, jag betalade inte min hyra på ett år och jag la de 400 000 kronorna på att bli en it girl istället. Mm. Och sen så drar hon till Florida. Och det är där hon ska skriva sin bok. Mm. Och då vill hon göra den egenutgiven.
Mm. För så, då var hon, nu har hon betalat tillbaka till...
Hon har betalat tillbaka
förlaget.
Hon har också hon fått en movie deal.
Okej.
Okay. Nina Dunham har faktiskt skrivit manuset om hennes liv. Mm. Och varenda gång de ska ses så stänger Nina Dunham in för att hon fått skov i endometros. Och Karen Calloway så... Och vet vad? Jag har så mycket dolda problem. Så jag blir inte ens sur. Nej. För det kan vara att hon ljuger, men det kan också vara sant. Men då till sist skriver hon den här Scammer som är boken jag har berättat om idag.
Ja.
Det är liksom inte så den bästa boken man någonsin har läst, men den har verkligen ett driv. Mm. Det är en jätteintressant historia mellan henne och Natalie Beach. Mm. Och sen så kommer ju deras böcker ut ungefär samtidigt. Mm. Natalie Beach, hon... Alltså,
har du läst den?
Nej, jag har läst ett utdrag. Mm. Och då är det så här första gången man märker att hon verkligen blir så jävla ledsen Caroline Calloway av det här. För då är det så här, hela den bokens USP är att hon är så här, en utökad version av essän om Caroline Calloway.
Ja.
Och då kan man ju bli så här, nu får du fan ta och släppa det.
Skriv något annat.
Och den heter Adult Drama.
Mm.
Och Caroline Calloway heter Scammer.
Mm.
Och Scammer får jättemycket bättre kritik än Adult Drama. Och det är så här kul, och det är ju inte med i boken Scammer, utan det har jag ju sen när jag har kollat på hennes Instagram, för jag följer inte den längre, men jag gick in och kollade. Hon bara, let me fucking glow! Typ, det är så jävla roligt, hon är ju så här 1000% i sin så glow.
Men bor hon i Florida nu?
Nu bor hon fortfarande i Florida.
Hon, hennes, är hon?
Hon är 33. Eller hon är född 91, så hon, hon är väl 34 då i år. Hon bor i Florida, hennes mamma är jättesjuk i cancer, men hon tar hand om sin mamma. Och hon är typ så, när jag festade som mest så gick min mamma igenom den sjukaste cancer-treatmenten. Och ändå kunde det vara så att jag inte ringde tillbaka på flera veckor. Och nu ses vi varje dag. Och jag blev helt röd, och hon är verkligen så. Jag ville vara en party girl som skrev en bok, men jag kunde inte vara en party girl och skriva en bok på samma gång typ.
Ris! Det är också alltså, kul att hon eventuellt har skammat dig. Alltså, det är eventuellt ju så att...
Jo, men jag menar, det är ju en roman. Eller förstår du vad jag menar?
Ja, men jag
det
vet. Typ så... Ja, jo, fast jag vet. Fast du blir ju rörd av idén om hennes verkliga liv. Jo,
ja, ja, men det är inte det, är det att bli skammad att läsa en bok och bli så, oh my god, din
historia. Nej, men jag menar bara att vi vet ju... Alltså, det, jag
kan ju aldrig veta.
Jag misstänker, eller jag hoppas att det är så här som du säger. Det spelar ingen roll. På ett sätt spelar det ingen roll. Men det kan ju också komma en bok igen om 3 år.
Det kommer ju en bok nu. Då när hon gjort, hon har skrivit en ny bok nu. Och sen är det så här, 2 böcker på 2 bitches.
Men är den självbiografisk också? Nej.
Nej, jo, det tror jag. Hon vill bara skriva självbiografiska böcker.
Jag tänker på en grej när jag lyssnar på det här. Och att det känns som att det är konstigt på något sätt att det är så samtida. För det här känns mer som en grej som skulle ha hänt för 15 år sedan.
Jag tycker att det är jättekonstigt också. Och det känns konstigt.
Det är något typ konstigt med tiden. Att så här, var det här bara för 5-6 år sedan? Som det var så här att hon hade så 100 000 följare på Instagram och ingen fattade vad det var värt och du kunde köpa så mycket bottar. Och,
jag vet men det är kanske med 10-15 år sedan. Alltså precis i Instagram Linda. Hon var typ först. Det känns lite omodernt på ett sätt. Jag tänkte på det nu för jag kollade ju på den här Apple Cider Vinegar. För jag pratade om den Netflix-serien i Helles podd POV. Som handlar om den här cancersjuka, en tjej som ljög om att hon var cancersjuk och så blev hon influencer på det typ. Och var helt så, du kan läka din cancer med kost.
Ja.
Och så kollar man på det och det är, så här, det är ändå en jävligt kul serie på Netflix. Men så sitter man och kollar på det och säger man så, varför gör ingen den här fucking serien om Robert F. Kennedy Jr? Ja. Alltså fan bryr jag mig om den här jävla gumman som har, alltså det är fucked up.
Ja.
Det är inte det jag menar. Men det känns som att de, jag tycker faktiskt när jag läser scammerboken, alltså på tal om att så här, huruvida jag blir scammed eller inte, jag tycker inte Caroline Callum är en scammer.
Nej, men precis. Det känns inte så, alltså jämfört med allting annat är man ju så här,
men fan
vad har du gjort för fel? Du har inte gjort nästan något fel.
Nej, alltså, okay, så här, du är en jävla pundare och det är skitosoft.
Ja, och du fuskade med betygen.
Ja, du fuskar med betygen.
Ja, det ska man inte göra, tycker jag. Nej, men
alltså, det är som
inte.
Enkelt att ha så bra betyg. Jag tycker inte att man ska fuska.
Jag tycker inte det.
Det är som att vara jättesnygg och vara så. Jag tycker inte att man ska plastika.
Nej,
på det.
Nej, det är inte alls samma sak.
Det är exakt samma sak. Du hörde inte ens vad jag sa.
Va?
Du hörde inte ens vad jag sa.
Jag hörde exakt vad du sa. Vad sa jag då? Du sa att det är samma sak som att vara jättesnygg och sen säga att man inte ska plastikoperera sig. Var det inte det du sa?
Jo, ja. Vadå, vad tycker du om det då?
Jag säger att det inte är samma sak.
Okej, okay. Du tycker alltså att man ska plastikoperera sig?
Nej, jag säger bara att det inte är exakt samma sak.
Okej. Okay.
Men, nej, men jag tänkte på det här med Times Square och covid och alltså det är någonting med, jag tror att vår relation till scammern eller till den här typen av ja, vad ska jag säga,
företeelse eller arketyp,
ja, eller så, kanske att vi inte har en gemensam sanning, vad som är falskt, vad som är sant, vad liksom hur pass stora bluffar som folk kommer undan med, hur pass sjuka grejer som folk kommer undan med. Det hände någonting under pandemin där det skedde någon slags brott. Jag tror att det är helt underskattat och liksom underrapporterat och underanalyserat i vår tid vad covid gjorde med
verkligen
politiken, med sanningsbegreppet kanske, med internet och så. Och jag tror att lite är det väl i Sverige att covid eller liksom pandemin blev inte en sån polariserande grej eftersom ja, det fanns ju massa olika åsikter, men det var ändå ganska så på grund, jag orkar inte ens gå in i den diskussionen
nej,
nu
nej,
men,
nej.
Men det blev ju inte en jättepolariserande händelse.
Nej.
Men i USA blev det ju det.
Ja.
Något så fruktansvärt.
Ja.
Och jag tror egentligen inte, nu tänker jag på Trump och ja, men som du säger, han Kennedy, äckliga Kennedy, han som är hälsominister nu i USA, att hela det brottet liksom med så förtroende för det offentliga, folk som helt går in i konspirationsteorier, folk som helt slutar, ibland kanske goda grunder, slutar lita på sina liksom politiker, de här liksom drakoniska nedstängningarna och folk som bara lever i den där liksom världen av så här, vad fan är det som händer? Och jag tror att hela det, som sagt, det liksom accelererade, det var inte som att de tendenserna inte fanns tidigare, men det accelererade verkligen någonting i kulturen som är ett totalt undergrävande av förtroende för typ så institutioner, för medier, för politik. Och det fanns verkligen inte en gemensam sanning. Och det, i den världen lever vi nu.
Mm.
Och den vet jag inte riktigt om det går att bygga tillbaka.
Men vad tänker du liksom med Caroline Calloway då i relation till den
världen? Nej, men i relation till det så tänker jag att det känns så himla futtigt.
Det är så fucking, vem fan bryr sig?
Ja, samtidigt som vi har så en hälsominister i USA som ska avskaffa alla vaccinationsprogram för barn. För att så en konstig idé som spreds på internet under pandemin. Vem är scammern liksom?
Ja. Nej, men det är det jag menar. Jag tror typ så här, och hela titeln på hennes bok och sånt där är ju också ironisk och självironisk.
Ja, men absolut.
Liksom, för hon är väl också lite så här, what the fuck?
Ja,
okej, jag gjorde de här de grejerna.
Ja.
Skitsamma.
Ja.
Jag blev typ, alltså jag blev avundsjuk. Jag var också väldigt god på de universiteten.
Ja, okej. Okay. Ja. Vad hade du gjort då då?
Festat bara.
Ja.
Lagt ut dem så jävla bra Instagram-bilder.
Ja, och skrivit dina egna Instagram-inlägg. Ja. Inte skaffat dig en sån mörk nemesis. Men det känns också som en sån trop i den så här, Goth, Dark Academia. Det är alltid så en självmordspakt eller så här, ett sug ner i avgrunden med någon så rik privilegierad person som bara, en din mörka tvilling.
Ja, liksom. Men det var kul för jag lyssnade på någon annan podd som pratade om den här boken och som var så här, det här är verkligen sån gothic tale.
Ja, det är verkligen
det. Alltså brittisk, gotisk
exakt.
Tale med den här lite så liksom Sapfo historien.
Ja, precis. Är de
förälskade, är de avundsjuka på varandra? Mm.
Spännande.
Verkligen. Hur fan tror
men ska
du
det bli en
beach?
Film?
Alltså, du vet ju hur det är när saker ska bli film.
Nej.
Margaret Qualley skulle spela henne. Aha, om du vet om det. Ja, men skitsamma. Men Lena Dunham skulle skriva att Margaret Qualley skulle spela henne.
Ja.
Men sen så när Lena Dunham var klar med manuset så hade Margaret Qualley gått och blivit ihop med Lena Dunhams ex.
Jaha.
Så då var Caroline Calloway sån. Nu kommer det inte bli. Men jag respekterar det.
Ja. Men,
jag har ingen säg om hur det kommer gå med filmen eller vem kommer att spela mig. Det är därför jag har dedikerat den här boken till Lena Dunham. För det är mitt enda plid att hon ska typ verkligen...
Hon är så smart hela tiden.
Och var helt desperat.
Ja.
Och bara var det människor vill att hon ska vara.
Ja. Vad roligt att du läste det. Men har du någon sån slutsats av boken?
Ja, men jag tror bara att det känns som att med den här boken så kände jag lite så här, men nu måste vi lägga den här tropen om the female white scammer to rest.
Ja, verkligen.
Jag känner att jag, om jag några år har känt så här, men det finns typ en skärva i samhället som man kan ramla igenom och typ bara ett, det finns inte.
Nej.
Alltså, jag tyckte att det var någonting som dog också när man fick reda på att Britney Spears hade varit i en conservatorship typ.
Ja.
Att det var så här, det finns inte en historia om någon som bara kommer från skiten och sen bara slaktar allt och hon kanske gör fel på vägen men hon klarar sig.
Nej.
Typ. Plus jag som sagt på grund av allt det här du sa nu med
de riktiga scammers.
De riktiga scammers som säger man så fuck a scammer.
Men också det och jag tänker också att det är lite självbevarelsegrej av det att säga det eftersom vi nu ska lansera vår egen
oj vårt eget bambino coin.
Det är ingen scam.
Varför säger du så? Det är ingen scam.
Jo, men för att jag vill säga det därför att jag tänkte på apropå vårt avsnitt om blockkedjan och olika meme coins så en sak som vi faktiskt glömde prata om det är ju att jag tror att vi nämnde det, men det är ju att Donald Trump såklart alltså jordens största scammer, får man ändå säga. Scammernas överscammer. Han och Melania, de lanserade ju i höstas familjen Trump ett sånt, någon sån...
coin. Trump-coin.
Trump-coin. Nej, men det hette någonting annat. Men nu precis i samband med presidentinstallationen så lanserade Trump sitt Trump-coin och Melania sitt så Melania-coin. Och det är ju rakt av bara ett sätt för dem att säga så här, den som vill ha politiskt inflytande och goda kontakter med världens mäktigaste person, ni måste ge mig pengar.
Jag vet, så kommer inte vi göra med vårt coin.
Nej, men så kommer inte vi göra med vårt coin. Men så att det här är ju en liksom, vi pratade ju om blockkedjan som en intressant teknologi som kan användas i olika syften och så, men den här liksom derivatan av blockkedjeteknologin som är de här riktiga scam-coinen, de är ju nu liksom, de används ju för politisk korruption på en nivå som är helt, för några år sedan hade varit helt otänkbar.
Mm.
Att man bara, vem som helst kan gå in, du vet, utländska regeringar, investerare kan gå in och köpa den här deras coins och sen komma till Trump och säga så här, kolla vad jag har köpt.
Jag har köpt
Melania coin för 4 miljarder kronor bara så att du vet.
Tycker du
att jag är snäll?
Tycker du istället ska jag Tone och Karin coin? Och tävla om vem som säljer mest coins.
Nej gud, jag skulle vara jätte... Jag vill inte hamna i den här gotiska spiralen ner i mörkret.
Eller?
Nej, jag tycker inte det. Tycker inte det. Jag tycker vi ska göra det tillsammans.
Men kommer du läsa
i föreningslivet?
Inte i föreningslivet, men vi kommer göra det tillsammans. Ja. Och såklart, vi kommer göra någonting kul liksom, för våra bambinos med coinet. Liksom.
Ja, men det kommer vi göra. Och det, om det blir någon värdestegring, vilket jag inte tror det kommer bli, då kommer det gå tillbaka till communityt.
Exakt.
Eller hur, Tone?
Så det är inte...
Eller hur, Tone?
Ja. Och jag är ju en väldigt viktig del av communityt.
Ja, det kommer bling, bling.
Okej, men Karin, nu måste vi gå.
Är det klart?
Ja, klockan är faktiskt 48. Okay. Och vi måste spela in ett mini bambino på 12 minuter.
Men kul att du läste den här boken och vilken rolig saga.
Tyckte du det var en kul saga?
Ja, men jättekul saga.
Bra. Kommer du läsa den?
Nej, inte nu. Nu har jag hört dig.
Vi har berättat i detalj om
boken. Du berättade i detalj.
Okej, okay. Vi ses nästa vecka.
Hej
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.